I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej.
Precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Välkomna till Ångestpodden, mitt i mellandagarna, nej när ni hör det här, mitt i nyårsbubblan. Hej Sofie Hallberg, hej Ida Högstrand, hej. Där hade vi.
Så här sa Ida innan vi startade, låt mig nu göra ett riktigt radiointro.
Ja, det blev verkligen kanske inte så, men.
Nej, men.
New Year's Eve.
Du är jättebra som du är.
Tack, Sofie Hallberg.
Ja, hej på er allihopa. På årets sista dag, om ni lyssnar på nyårsafton 2020.
lite pirr att det äntligen börjar bli dags för ett avsnitt där vi ska få vara själva.
Ja, det var fan länge sedan.
Alena. Läser du mycket så här nyårskrönikor och du vet så här ute och innelista 2020-2021?
Nej.
Nej. Ja, alltså det var en som var så här väldigt, jag gillade verkligen Nelly Kronstrand hade så här listat vad som skulle vara ute och inne 20, alltså ute.
Ja,
men du fattar, till 2021.
Ja, Nöjesguiden.
Ja, precis. Men Nelly var så, du vet så här, hon sa så bra, hon hade, alltså det var så här, du vet när man har ett leende på läpparna när man läser.
Ja.
För att det var så här spot on på väldigt mycket.
Och det är så härligt kul.
Ja. Mm. Jag såg i Svenskan att Anders Signell också har fått lista året. Jag har inte hunnit läsa det ännu, men det tyckte jag var spännande.
Ja, absolut.
Att han blir liksom en sån figur nu.
Mm.
Ska han liksom valsa runt i paneler och sånt.
Ja. ja. Alltså jag hoppar, alltså jag önskar honom bara allt gott, så det Anders vill göra ska han få göra.
Verkligen så jag. Alltså Anders för mig är, alltså jag bryr mig inte vad någon säger. Om någon skulle bara säga han har haft ett experiment där han ville ta död på befolkningen. Alltså jag älskar honom. Ni bara säger okej, okay, det är farligt.
Nej, men Anders Signell är väl lite året 2020.
Mm.
Så får man väl ändå säga.
På gott och ont, stackaren.
Vi ska ju på något sätt idag försöka, ja, inte knyta ihop säcken kanske, men liksom prata om det här året.
Ja, men typ så här, vad som har varit lite typiskt för det här året, vad som har slagit an i oss, vad vi tycker. För mig har det nog blivit så här, vad jag tycker har varit typiskt de senaste åren.
Ja, precis. Alltså så här, jag kan ju tänka mig med att det som jag har fått upp ögonen för och reflekterat över det här året, det kanske någon gjorde 2018, någon annan 2019, någon så tidigt som 2017.
Ja, men jag sa ju det till dig igår. Jag bara, så det, de spaningarna jag gör nu gjorde typ Liv och Caroline i En varg söker sin podd 2015.
Ja, vi är lite
trögstartade.
Ja, vi är lite trögstartade. Jag skulle säga så här, vi är inte dumma, men lite tröga.
Exakt.
Så liksom, det kommer kanske inte vara nya grejer. Vet du,
men det finns också fan värre. Det finns trögare människor i poddvärlden.
Ja, gud.
Får jag säga så?
Gud.
Fy fan vad otrevligt. Men det känns som att så här, 2021, alltså no mercy. Vi kommer vara hårda. Ni kommer vara lite så här, oj, är det verkligen idag, Sofie?
Ja, men kanske. Lite så.
Ja, och jag kan inte jag tippa på
också, nej, precis. Och sen så kommer jag ju också givetvis ge er en liten nyårslista.
Jag blir spänd på
som
den.
Som jag alltid gör i de här nyårsavsnitten.
Vad tycker du om mellandagarna?
Ja, de är väl sköna på sitt sätt. Men nu är jag ju så uttråkad att...
Nej, jag älskar dem. Alltså jag vill alltid vara i dem. Det är ingenmansland.
Ja, det är det ju.
Och jag tycker det är så fucking skönt. Alltså jag sov till, elva varje dag.
Jag sov till halv elva varje dag, det var nog mitt rekord.
Jag är tonårspojke. Och det är så skönt. Livsstil, tonårskille.
Okej, okay, ja, jo visst, och det är ju skönt. Man alltså, bara, är det så här enkelt det är?
Ska jag säga, alltså du vet, jag kan gå upp elva.
Mm.
Idag gjorde min kille scones till oss. Vi åt, alltså vet du vad jag hade kunnat göra då? Gå och lägga mig igen. Sova en timme till.
Ja, visst, jag har också sovit lite grann mitt på dagen här nu. Det gör jag ju aldrig i vanliga fall.
Varje dag gör jag det nu. Alltså det är två timmar blir det då.
Åh, herregud, nej.
Och det sjuka är jag somnar sen på kvällen ändå.
Ja, men det är det jag typ är rädd att jag inte skulle göra. Alltså, visst, jag somnar på kvällarna. Jag ligger ju nu nätterna igenom och kollar på... Alltså, det här, jag är så sen på detta så att jag inte ens kan säga att jag är sist på bollen. Ja. Men jag kollar ju på tiden nu.
Men jag har aldrig sett det.
Jag hade inte heller gjort det. Så jag började kolla säsong 1 för typ en vecka sedan. Och nu har jag snart sett hela säsong 2 också. Och det är ju, det är väl typiskt mellandagarna att fly in i någonting. Alltså där jag verkligen känner så här... Det här är ju så ångestbefriande.
Mm.
Nu har jag kanske inte jättemycket ångest generellt ändå, men så det är så jävla skönt att i en bok eller i en dokumentär eller i en tv-serie eller någonting bara så här, fly in i något annat. Där man verkligen bara så här, alltså jag tänker inte på mig själv när jag kollar på det här.
Nej, jag fattar.
Jag vill så gärna vara i den världen.
Ja.
Så jag ligger där och liksom lite dagdrömmen samtidigt som jag kollar. Men det, ja, det är ju jävligt, det är otroligt.
Harry Potter har tittat mycket. Gryffindor är jag.
Okej, okay, ja. Jag trodde det var Slytherin.
Nej, det trodde du ju inte.
Nej.
Fast det hade varit för om du bara säger, nej, du är Hufflepuff.
Vad är det då?
Ja, men sluta. Ravenclaw. Alltså det är sådana som man bara passerar.
Vadå, häromdagen så gjorde jag Alltså verkligen just for fun. Ett personlighetstest. Nej. Och då blev jag den vanligaste personlighetstypen.
Ja.
Och jag bara så här, ja, det kändes lite tråkigt, men sen bara, ja. Ja, men ja, jag är väl rätt vanlig ändå. Precis. Jag är fan slätstruken, medelmåttig.
Nej!
Och det är ju skönt.
Det är du verkligen inte.
Ja, i vissa sammanhang är jag det.
Okej, ska vi kasta oss in i det här?
Ja.
Jag är lite nervös, för jag vet inte vad ni underbara älskade lyssnare tycker om alla de här sakerna som vi ska ta upp. Ska jag börja?
Visst.
Okej. Min liksom lilla punkt när jag skulle tänka på 2020,
mm,
det blev cancel culture.
Mm.
Alltså bojkottkulturen är det väl egentligen på svenska?
Ja, eller bara, ja. Jo, men ja.
Cancel culture.
Mm. Eller cancel kultur säger man väl också på svenska?
Ja, det kan man nog säga.
Mm.
Och inte för att den liksom började 2020, men för att det kändes som att den pikade. Den intensifierades.
Precis, den har ju blivit lite mer household det här året. Ja, det är fler som har hört det begreppet.
Ja, verkligen. Och det, alltså till och med sen Nyhetsmorgon hade kunnat vara cancelkulturen ska vi prata om.
Precis.
Nu, 8:30.
Ja, precis.
Vi har med oss experten. Alltså så kan det ju vara nu nästan.
Ja.
Eller här i höstas nu så blev det ju liksom Margot Dietz gate.
Mm.
För hon släppte ju, alltså jag vet inte, men det kändes typ så här, den ringar in 2020 för mig. Alltså den här ängsligheten, rädslan liksom, eller att man kan göra så ofantligt fel och då också bli tillskriven väldigt mycket åsikter, ideologier.
Mm.
Om man inte har hört om det här. Margot Dietz släppte en barnbok nu i höst som heter Arnold reser till Sydafrika.
Yes.
Och det är en historia om en pojke som heter Arnold. Man kan ju anta att det är hennes son. Och Margot har berättat att den skildrar en familjesemester. Där hon, hennes familj åker till Sydafrika. Där hennes mamma har ett hus.
Och det är ju så i verkligheten också.
Ja, men that's it.
Mm.
Men den här boken fick ju då enorm kritik.
Mm.
För att den ansågs vara rasistisk. Den ansågs vara historielös. Och det kan det ju absolut vara. Alltså jag kan också tycka att så här, okay, en bok om Sydafrika,
ja, alltså den
utan någon svart person.
Det var ju det som var problemet.
Precis, mm, utan någon svart person. Det kan jag också tycka är konstigt. Men det är inget brott.
Nej.
Och alltså det skrevs ju enorma texter. Poddavsnitten har liksom avlöst varandra om det här. Och det slutade med, eller jag vet inte om det har slutat, va? Eller har den dragits tillbaka, boken? Det vet jag inte. Men Margots förlag gick ut och bad om ursäkt. Margot själv bad om ursäkt.
Förlaget gjorde ju en mycket mer liksom en mer omfattande ursäkt än vad Margot själv gjorde.
Mm.
Alltså de gick ut hårdare och bad om ursäkt, sa att det var väldigt fel och liksom, ja men ja.
Och då tänker jag typ så här. Och det, alltså jag vet inte om det är jag som är skadad i ett så här, ja men verkligen liksom, alltså i rasistiska, alltså förstår du att, alltså vi lever liksom i strukturer som är rasistiska. Mm. Om det är därför jag tänker så här. Men jag tänker ju att om man skriver en barnbok så kan det inte vara ett tvång att man måste skriva om historia, att man måste skriva om, alltså så här, slavhandeln. Mm. För att man skriver om Sydafrika. Eller måste man det för att liksom upplysa? Förstår du, jag är jättekluven.
Ja, men alltså, ja, alltså jag tycker med det är skitsvårt, för att jag tänker ändå någonstans att ett barns rasistiska åsikter börjar inte i att de läser en bok om Sydafrika där ingen svart människa är med.
Nej.
Men jag vet inte, det kanske
många
det visste
påstår
jag.
Ju också att om Margot hade retat någon som körde en buss som var svart, eller någon i periferin som är svart,
mm,
så hade hon fått väldigt mycket kritik för det
ja.
Menar många att så här, mm, ja men hon kan inte göra rätt.
Nej.
Det låter jag helt vara osagt.
Mm.
Men hur som helst, det här får ju en, eller i alla fall mig, att jag har tänkt skitmycket på det här med cancel culture. Mm. Jag vet att du och jag har varit asrädda för att så här, shit, gör vi minsta lilla fel så ska vi bli liksom cancelade eller så här utestängda.
Mm. Mm.
Vilket, alltså jag tycker att hela det sättet att angripa oliktänkande, att angripa problematiska saker, jag tycker det är livsfarligt.
Ja, alltså det jag frågade ju igår på vår Instagram, så här, bara, vad tycker ni liksom har ringat in 2020, om vi nu bortser helt från corona, om det inte hade funnits liksom, eller det behöver vi inte prata om alls, för det vet alla.
Mm.
Då var det ju ganska många som skrev just det här med att, alltså känslan av att man måste vara sjukt påläst i väldigt många olika saker. Att man nästan inte vågar säga jag har inte förstått det här, eller nej, jag har ingen koll på det där. För då ska man liksom, att det i sig då, som i detta fallet till exempel, skulle vara rasistiskt. Att inte att erkänna att man inte är påläst, att det i sig är rasism då, till exempel. Nu tar jag verkligen så exempel. Men det var någon som skrev och bara sa, ja, men jag har känt att jag måste vara påläst i liksom hela Black Lives Matter-rörelsen, samtidigt som jag ska vara påläst i USA-valet och kunna liksom debattera för min sak i de frågorna. Mm. Samtidigt som man också ska nu då om man har en åsikt kring coronahanteringen i Sverige, och nu då top of mind vaccinfrågan, som ju heller inte är en fråga. Men ja, jag tycker också att det ringer in det här året väldigt mycket, att man
ängslighet.
Ja, att man är, och det kanske också liksom, det handlar väl om att man själv är väldigt osäker också. Alltså det är inte bara alla andra, säger nu med citationssäckens, fel. Att jag känner mig ängslig, eller att jag känner att jag måste vara påläst i diverse frågor liksom. För det är ju också en känsla jag får när jag är inne typ på sociala medier. Så får jag ju en känsla av att de här alla andra är jättepålästa i allt. Vilket de förmodligen inte är.
Nej. Men just, alltså jag satt igår och tänkte så här på liksom, alltså vad händer om vi ska använda oss av metoden att vi så här cancelar eller vi stänger ute. Nu har ju inte det hänt man går, alltså så, men nej. Jag menar det skulle, alltså det var väl ändå en början till det liksom.
Ja, så de som påbörjade hela den grejen hade väl önskat att hon skulle bli totalt cancelad.
Men när vi håller på med de olika sakerna, jag har ju alltså också i väldigt mycket så här feministiska kretsar har jag sett den här metoden, och att det är det man vill använda alltså hela tiden, att så här, någon begår ett misstag, stäng ute den, någon går, alltså så här, den personens åsikter försvinner inte då. Du blir av med dem, de försvinner från ditt flöde. Om du bara säger, alla ska blocka, alla ska göra det. Ja. De här kommer ju verka i andra forum med bara ja-sägare till dem. Vilket skapar ofantligt mycket större klyftor. Väldigt mycket mer liksom missförstånden blir många fler, de blir mycket djupare. Alltså,
jo, men det är väl också att man, alltså man kan ju inte, alltså man, om jag bara pratar för mig själv nu, så är jag så rädd för att ha just åsikter offentligt, för att jag är rädd att folk ska göra liksom en helhetsanalys av mig och alltså vem jag är som person på grund av en enskild liten åsikt jag har. Precis. I en viss fråga.
Ja, och sen såklart att det beror på vad det är.
Ja, självklart. Men det är ju det som också väl har blivit lite problemet, att så här, vi snackar inte nu om att man har en åsikt om huruvida typ så här förintelsen har hänt eller inte.
Nej.
Utan det kan ju vara mycket, mycket mindre frågor. Jag vågar ju inte ens uttrycka min politiska åsikt på internet.
Nej,
precis. Och det tycker jag är för jävligt.
Ja, jag med. Men jag tänker mig att så här, alltså, om vi är så rädda för att vädra åsikter för att vi så snabbt ska bli fördömda, då kommer det ju sluta med att bara en typ av åsikter får höras.
Mm.
Och de som tycker någonting annat, dels får de inte komma till tals. Men också att så här, jag tror inte att en cancel-metod gör att det kommer skrivas fler barnböcker om Sydafrika med representation.
Nej, för det blir ju bara ännu en mark som man är livrädd för och liksom närma sig.
Ja.
Jag tänker bara, alltså nu har jag inte gått i tanken ens av att släppa en barnbok, men jag kunde tycka på något sätt att det var sjukt modigt av Margot att ens våga närma sig det här. Mm. Alltså att släppa den här barnboken, för jag...
Ja, men jag tror inte hon tänkte så. Alltså, för henne var det så bara, vi har åkt på resa dit, jag skriver om det.
Ja.
Det var ju inte så att hon hade någon politisk tanke med
Nej, det är klart hon inte hade, men jag undrar ju om hon tänkte att undra om det här skulle kunna bli ett liv av detta, men jag släpper den ändå för jag vill.
Nej, det tror jag inte.
Nej, förmodligen inte, för då hade ju inte förlaget sen gått ut och bett om ursäkt, för då hade de ju redan haft den här diskussionen.
Men också, ja, men jag tänker mig så här, alltså, för jag började se på Twitter, alltså allt ifrån liksom, alltså jag vet inte, men jag kan tycka att så här, jag tror ju inte att Margot tyckte att så här, kolonialismen var kanon.
Nej.
Alltså, men hon blir ändå tillskriven så väldigt mycket.
Men det är det jag menar.
Alltså,
att
genom att ha skrivit den här boken.
Precis,
alltså.
Och helt plötsligt har någon annan då som har jävligt mycket fritid förmodligen suttit och gjort någon analys av hur hon är, hela hon. Och då kan man helt plötsligt börja skämta då om den här personen som har trampat i klaveret. Nu blir det Margot som vi tar som exempel, men det finns ju jävligt många exempel. Men då tillskrivs man liksom hur mycket olika åsikter som helst, och man kan börja göra narr av den här personen. Alltså då helt plötsligt är diskussionen och snacket om de här människorna som har trampat lite snett, alltså de är på en så låg nivå så att man liksom ju sitter och, alltså det blir ju nästan mobbning på
internet
istället.
Och jag tycker med att man blir hon blir ju misstrodd i allt.
Ja,
sen
precis.
Det hade ju kvittat vad hon sagt liksom.
Precis.
Men så tänkte jag då så här, jag läste en amerikansk artikel om liksom cancel culture, den var från i somras tror jag. Och där man liksom bara såhär, okej, men alltså cancel culture började som ett skämt på internet. Alltså man skämtade om så här, du får inte vara med i det här forumet, du får inte vara med i det här gaming, alltså så.
Mm.
Man skämtade om det, men alltså nu är det ju då verklighet i allra högsta grad.
Mm.
Alltså, och personer som då är emot det här med cancel culture, typ jag då. Alltså för jag tror att så här, om jag möter någon som säger så här, psykisk ohälsa är ett hittepå, fy fan, de som har ångest, de känner efter så mycket. Jag tror inte med rätt väg är att jag ska stänga ut den personen.
Nej.
Jag tror att jag måste prata med den personen.
Ja.
Jag måste diskutera, varför tänker du så? Alltså, du har liksom jag förstår ju ganska snabbt att den här personen har inte kunskap.
Ja, men och det kan ju också handla om att personen visst har kunskap men har gjort en annan tolkning än vad jag har gjort. Jag kan verkligen tycka att den personen har gjort en helt fel tolkning, att vi aldrig kommer mötas i hur vi ser på saker. Men för den sakens skull så tror jag fortfarande att det är viktigt att jag pratar med den personen. Alltså att...
Ja, precis, för att man kan ju inte tolka forskning exempelvis.
Nej, nej, men...
Alltså man kan ju inte säga att folk många känner efter. Ja, det är därför var sjätte timme någon tar livet.
Nej, men jag skulle säga att ett av de bästa avsnitten som vi har släppt det här året är vårt avsnitt med Christian Ryck.
Ja,
för vi
absolut.
Har ju så mycket olika åsikter kring hur man pratar om den här frågan. Men
ändå
blev avsnittet jävligt bra. För att så här, jag tycker ändå att våra åsikter och hans åsikter kom fram utan att det blev det här liksom smutskastningen som jag tycker att det kan bli ibland på internet när någon har en annan åsikt än vad man själv har.
Ja, det var inte det. Ja, nu fattar jag vad du menar. Men jag menar inte liksom kring åsikter. Nu menar jag att någon kommer och säger så här, ja men alla med ångest känner efter och det är så här, där handlar det om, jag fattar ju, den här personen har inte kunskap.
Mm.
Allting visar att man tar inte livet av sig för att man känner efter.
Nej.
Det vet alla.
Mm.
Att jag då bara skulle stänga ute och hoppas att den kunskapen ska ramla ner i knät på den personen.
Mm, det kommer inte hända.
Det tror inte jag är rätt väg att gå.
Nej.
Men i alla fall. Alltså typ som då personer som är emot cancel culture så här, att menar då att det är hemma debatten, inte uppmuntrar demokrati och det fria ordet.
Mm.
Medan de då som är för... alltså förespråkar cancel culture menar att så här, men det blir ett sätt att utmana etablissemanget, att liksom att ifrågasätta makten, och det är ju så här, ja det är fan kanon.
Mm.
Det måste man göra.
Ja, Och ja, det var rätt många också som igår när jag frågade på Instagram så här, bara, vad tycker ni har präglat det här året eller saker som liksom har poppat upp och fått liksom mycket uppmärksamhet. Då var det också många som skrev om hela Paolo Roberto när han åkte dit för sexköp och att prostitution faktiskt också har fått en ganska så stor... Ja, men det är många som har uppmärksammat just frågor kring prostitution.
Ja.
Lite mer det här året kanske än andra år, vilket ju är skitbra. Och där kan jag ju också bli så bara fast, ja men där jag tycker ju att Paolo Roberto aldrig mer ska ha någon möjlighet överhuvudtaget att liksom sälja sin jävla pasta och tomatsås.
Nej, men alltså, jag vet,
han ska inte få sitta i en enda tv-soffa och prata liksom om något nytt företag han har startat upp eller nu åker han runt på någon liksom föreläsningsturné om självkänsla och liksom om hur han trampade snett när han mådde så dåligt, jada jada. Alltså där är jag ju för cancel culture helt plötsligt då ju. Och det är det, då är jag, det är jävligt mycket dubbelmoral.
Ja, eller handlar det om ett brott?
Ja, jo, det gör
ja
det.
Men jag kommer till detta.
Ja.
För jag tycker ju också att det är skillnad på att cancella individer och företag.
Ja.
För inte så länge sedan så blossade det också upp en stor debatt om Naked, klädföretaget, som har behandlat sina praktikanter under all kritik.
Mm.
Anställda som vittnar om helt sinnessjuka arbetsförhållanden. Och hur man liksom har jobbat alltså övertid utan att få betalt för det, har blivit pressade på ett sätt som är, alltså det är, ja men det är under all kritik, alltså det är ohumant det är, eller inhumant det är.
Och det var ju inte heller då att det var så här ett exempel som, för det är ju också lite farligt, hade det varit så här att hela den här Naked-grejen hade handlat om att det var en praktikant som skrev ut sina upplevelser och att det spred sig som en löpel. För det skulle också kunna hända att det är bara en, det är jättesyn om den personen som skulle ha varit utsatt för det här, och jag vill inte misstro någon, men att det då skulle sprida sig som den generella bilden av hur man jobbar på Naked, vilket ju inte, det hade kunnat vara var så att det inte stämde. Nu var det ju väldigt många olika vittnesmål, så allting tyder ju på att det verkligen har varit skit.
Jag har Naked gått ut och bemött detta?
Ja, de har väl sagt någonting om att de ska jobba, men det har ju varit ändå ganska tyst liksom.
Ja, men där jag tycker ju att det är en skillnad, för då är vi inte längre inne i så här, en individs privata, utan vi är inne i ett företag som så här är liksom en stor maskin, alltså, som liksom har ett mänskligt ansvar, ett miljöansvar, ett ansvar för hur man liksom både det ena och det andra. Och där tycker jag att det är en jävla skillnad. Där tror jag också att cancel culture kan vara på ett helt annat sätt verksamt.
Ja, men menar du då cancel som att alla ska sluta handla där? Eller menar du att om någon influencer nu skulle göra ett samarbete med Naked så skulle den personen i sig också bli totalt cancelad från allt den gör?
Ja, det är ju skitsvårt. För där handlar det också ofta om kvinnor som liksom har som jobb att jobba med. Å andra sidan finns extremt många andra företag man skulle kunna jobba med.
Mm. Och som man ju gör.
Jag skulle tycka, det är askonstigt att inte bli ifrågasatt om man jobbar med Naked nu.
Mm.
Alltså det, jag skulle vilja höra varför man gör det i så fall.
Mm.
Summa summarum, så här är det. Funkar cancel culture på samma sätt med företag? Nej, det gör det inte. Jag tror inte att Nakeds inkomster i Sverige kommer droppa till noll.
Nej, men det kommer förhoppningsvis gå ner lite.
Ja, men det är verkligen. Mm. Och då blir ju det ett så här, ah shit, jag måste ändra mig. Så skulle det också kunna bli för en privatperson. Men det är nu jag liksom, det här är i alla fall vad jag har tänkt kring det här.
Mm.
Cancel culture drabbar alltid kvinnor extremt jävla mycket hårdare än vad det drabbar män, än vad det drabbar företag. För kvinnors misstag är alltid dyrare än en mans misstag. Bara som exempel, jag blir inte förvånad om Paolo Roberto sitter...
Nej, det var därför jag tog upp honom som ett exempel. Jag hade inte blivit förvånad.
Exakt, i en tv-soffa om 3 år, eller månader.
Alltså det finns andra män som har blivit dömda för sexköp som har suttit i nyhetsmorgon efter det.
Gud
liksom.
Ja! Ja, gladeligen. Mm. Eller så här, som man vet har varit liksom, har misshandlat kvinnor, men det kostar inte lika mycket.
Nej.
Men en kvinna, nu Margot tror jag inte kommer bli cancelad, men liksom det uppmanas på ett annat sätt. Också beroende på vilka vänner du har, vilka kretsar du rör dig i, och då väger din ursäkt också olika mycket. Alltså det här är sånt in i helvete hyckleri. Mm. Rebecca Stella var med i en enorm hatstorm. Mm. Med all rätt, hon pratade om att varför hon inte gjorde concealer, tror jag det var. I
det var ju något med hyn i alla fall.
Ja, hon gjorde bara till liksom vita människor.
Mm.
Och hon gick ut, alltså jag tyckte hon gjorde det kanon, hon skötte det kanon, men det köpte man.
Mm.
För att hon umgås med personer som man tycker är fine och hallå och liksom tjabba. Det gör kanske man går på samma sätt. Nej. Och då blir hon dömd mycket hårdare för ett misstag.
Om man bara funderar lite på, nu menar inte jag att det bara är kvinnor som sysslar med cancelling. Men jag tror att det problemet är lite större bland, alltså från en kvinna mot en annan kvinna.
Ja.
Jag lyssnade på Cissi Wallins nya podd, Wallin och Drogge. Mm. Jag har bara lyssnat typ ett eller två avsnitt. Mm. Men där pratar de också om det här. Och sen ska väl sägas att alltså Cissi har ju själv hållit på skitmycket med liksom cancelkulturen. Mm. Och vilket hon ju också är väl medveten om. Men där tar de också som ett exempel då, där det skulle anordnas i Stockholm något så här, någon feministisk gala typ. Och de pratar väldigt mycket om hur det här har varit liksom, det här har varit ganska utbrett inom feminismen jättelänge.
Ja.
Och då hade de här, den här föreningen då, eller vilka det var som skulle anordna den här galan, hade bokat en kvinna som några år tidigare hade varit i verkligen en sån här riktig skitstorm för någonting hon hade sagt. Jag tror hon hade skämtat om någonting, för hon var ju typ någon komikish. Och det slutar alltså med att hon blir avbokad från den här galan, för att alla som ska gå dit är såhär, hur fan kan ni boka henne, jada, jada, jada. Alltså där blev det så tydligt att så här, hon hade gjort ett misstag för flera år sedan och blev straffad för det långt, långt senare. Och där de sa ju också det, och sa bara hur jävla sjukt det är att man som kvinna inte får göra några, alltså det är ju det som gör att man själv blir skiträdd för att uttrycka sina åsikter.
Precis.
Och då blir det till slut bara de extrema åsikterna som hörs. Framförallt på internet skulle jag väl säga. Ja. Men det syns ju också i politiken, alltså i samhället.
Mm.
Vilka partier det är som växer mest också.
Ja, jag vet.
Mellan partierna håller på att liksom försvinna. Kolla bara typ på Liberalerna nu. Ja. De kommer typ inte finnas i nästa val. För att så här, det där mitt emellanlandet är typ för tråkigt att existera i, tror jag. Så att det försvinner liksom. Det blir ju bara de extrema rösterna som hörs.
Ja, men jag kan tycka det är så vidrigt att så här, kända människor med rätt åsikter och rätt sätt att säga förlåt, de kan liksom gasa sig ur krisen på ett annat sätt än de som kanske inte har så många följare eller har varit med i fel tv-program eller alltså där blir jag så här, det här är så jävla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dubbelt, liksom.
Mm.
Alltså att, ja, jag vet inte, jag kan bara tycka att så här, shit, det kostar oss kvinnor dyrt
Alltså så in i helvete dyrt.
Mm.
Och det är så jävla farligt om vi, alltså ska man inte få göra misstag, man måste få göra misstag, kunna be om ursäkt för det, lära sig av sina misstag, växa från det.
Men också det här med att, alltså bara för att jag yttrar en tanke så behöver inte det betyda att det är min egentliga åsikt.
Nej, jag vet,
eller att
jag vet.
Det är en åsikt som är skriven i sten.
Nej.
Jag kan gå runt och liksom så här bara, åh gud, alltså så här, såklart tänka helt sjuka saker ibland och ibland jättebalanserade saker som säkert om jag uttryckte mig klumpigt skulle låta för jävligt.
Ja.
Tänk om jag skulle råka göra det i en intervju eller på en buss där någon hör mig och sen dömer mig för den tanken som jag har yttrat. Det behöver inte alltid vara mina egentliga åsikter.
Nej.
Men idag har, alltså, nu är man ju till och med rädd för att lufta tankarna,
ja,
vilket också är skitfarligt, ja. För då blir man helt, alltså vad fan kommer man, om man aldrig vågar lufta sina egna tankar med sina vänner, alltså då kommer man ju bli helt jävla fördummad ju.
Ja, jag vet ju det jag menar.
Man kommer
alltså,
bli helt trädum.
Jag ska alltid vara rädd att om jag säger något så finns det nu en chans att alla bara så här, sluta lyssna på Ångestpodden, följ inte dem, alltså.
Ja, men jag lyssnade på en, jag hittade något YouTube-klipp där de pratade om typ så här polarisering och så.
Ja.
Där de liksom, där det var en då som sa så här, men det man liksom, det man ju söker efter och vill få bekräftelse för idag, det är ju att man har rätt.
Ja, exakt.
Och man, man vågar inte, eller jag tror mest är faktiskt att man inte orkar ens höra en annan sida av ett mynt.
Ja, jag vet. Ja.
För att man säger, men nu har jag äntligen bildat mig en uppfattning om det här, nu har jag mina starka tydliga åsikter kring det här, kom nu inte och säg att det finns en annan sida av myntet.
Nej, jag vet. Jag
för
vet.
Man är så, alltså det snackas så jävla mycket om att det finns, men det finns alltid en balans kring hur man ska prata om, men som till exempel psykisk ohälsa. Man kan inte bara mata med att det blir sämre och att folk mår så jävla dåligt. För det finns en balans kring det och liksom, ja men bara för att man mår lite dåligt behöver man inte söka sig till psykakuten och göra det. Alltså där ska vi linda in och ha så jävla mycket balans. Men i mycket andra saker, då är det liksom, det finns en åsikt och kom inte med en annan för jag orkar inte ens höra det.
Exakt.
Och har du en annan åsikt än vad jag har kring det här, då är hela du helt dum i huvudet. Typ ond, elak.
Ja,
alltså, då är man allt som är negativt.
Ja.
Det har jag också upplevt mycket. Nu blir det liksom att vi snöar in på Margot, men hon ses ju med som en ganska ond människa.
Ja, precis.
Vilket ju är skitäckligt.
Ja.
Alltså jag menar, det är klart att jag också har fastnat i det här många gånger.
Ja.
Eller har dragits med i liksom, fy fan vad för jävligt det här är, eller gud vad sjukt det här är. Sen brukar jag, eftersom jag ändå på något sätt ändå handlar som Ångestpodden när jag är på sociala medier, så brukar inte jag också så här bara, fy fan, börja skriva ut typ tweets om vad jag tycker om saker. Men jag kan ju fortfarande ha en åsikt som jag egentligen inte hade haft om det inte hade blivit en typ shitstorm kring någon. Jag kan ju också dras med i sådana
Gud,
saker.
Ja.
Jag menar inte att jag på något sätt, det är det jag tycker är så jävla obehagligt, för att jag vill ändå se mig själv som en person som är ganska neutral i mycket saker, kan liksom kolla på någonting, ta ett steg tillbaka och sen bara bilda min egen uppfattning. Men nej, det är många gånger jag absolut inte gör det.
Nej, verkligen, alltså samma. Men jag har liksom ett så tydligt exempel på alltså när saker och ting, alltså hur, alltså varför sån här cancel culture, alltså varför det drabbar kvinnor så mycket hårdare.
Mm.
Alltså det före detta paret Katrin Zytomierska och Bingo Rimér. Katrin har varit i blåsväder i flera år. Med all rätt, det finns så mycket, jag har en extrem hatkärlek till henne, men senaste, alltså med corona och hela det här, alltså allt hon liksom har sagt, vad hon har gått ut och man ska köpa hennes olja och ditten och datten.
Omega 3!
Hon får så jävla mycket skit att så här, Bingo har, Leif GW Persson skrev en text om att så här, han har exploaterat kvinnor i all jävla evinnerlig tid genom att då vara, använda sig av epitetet flickfotograf.
Det är lite som så här liksom sugar dating
Ja, alltså han har inte fått käka någon skit för det överhuvudtaget. Nej. För att han är man och han kommer klara sig.
Eller ja, lite har han fått käka, såg jag ju i dokumentären som finns att se om honom.
Ja.
Han har ju fått göra en dokumentär om sitt eget liv typ. Och då hade de med en liten del av när det blev lite skandaler kring om han höll på med så här koppleri och sånt när han var i USA då. Men då var det ju, då fick ju han sitta och vara ledsen över det. Så då blev alltså tyckte man ju ändå synd om honom.
Ja,
för
men,
han var ju bara en lacho kille som bara ville ha kul.
Just det.
Så då mådde han skit, sa han.
Och det har han ju nu.
Ja.
Så härligt han det. Din punkt, kasta dig på den.
Ja, men alltså egentligen så handlar väl min punkt lite om samma som din på många sätt. För att jag liksom, ja men jag, det var liksom rätt många som skrev också då igår när jag frågade om det här att, ja men det är det här med, alltså det känns så polariserat och att det finns två sidor och att de två sidorna är sina totala motsatser.
Mm.
Alltså balansen finns inte längre, eller att man, ja men i det här tycker jag så här och i det här tycker jag så här, utan du måste typ känna att du väljer ett läge.
Ja, men det är så konstigt. Och sen som att man måste vara partipolitisk typ. Ja. Jag har ingen aning.
Precis, och att så här, i vissa frågor kan jag vara jätteflyktig i mina åsikter, och i andra är jag jättetydlig. Alltså det är jätteolika från situation till situation och så här. Och att det ju kan bli jävligt skadligt när man hela tiden måste passa sig för vad man har för åsikter typ. Och då bara liksom tänkte jag på vad jag har varit med om detta året, så, där det har visat sig så tydligt hur alltså det har plockats ner på en nivå nu som jag tycker är helt sinnessjuk.
Mm.
Och jag tänkte, det är tre exempel och jag tänker ta dem alla tre.
Ja.
Då var det första när jag bara sa, oh men shit, vad fan är det som händer egentligen? Det var när alltså under de här upploppen och demonstrationen kring hela Black Lives Matter, alltså när den stora demonstrationen var på Sergels torg i Stockholm, så började det spridas filmer på, jag tror det var ordningsvakter eller om det var poliser.
Polisen var det.
Som sprutade pepparspray och som var liksom hårdhänta mot de här ungdomarna som sprang runt nere vid tunnelbanan. Och filmklippen som spreds var filmklipp där det verkligen såg ut som att polisen typ sprutade pepparspray helt utan någon som helst provokation. Och då var det en tjej på Twitter som är sverigedemokrat som skrev en tweet typ så här: sluta sprida filmer där det ser ut som att den svenska polisen gör saker helt oprovocerat, alltså använder våld helt oprovocerat, för så är det inte.
Det kan det ju vara i vissa fall.
Det kan det absolut vara. Ja. Man har sett helt sjuka filmer från framförallt på ordningsvakter nere i tunnelbanan som har behandlat människor helt jävla fruktansvärt dåligt.
Ofta också svarta eller liksom.
Precis, det är ju verkligen rasism på hög nivå. Men jag likade den här i alla fall för att jag började känna att så här, nu blir de här filmerna tar ju större plats än demonstrationen. Precis. I sig. Det är det som är problemet i detta. Ja. Demonstrationen i sig och hela Black Lives Matter-rörelsen är ju bland det viktigaste som har hänt det här året.
Ja, absolut. Det är vaccin.
Ja, verkligen. Men jag började känna att så här, nu är det ju de filmerna tar ju helt plötsligt mycket större plats än själva demonstrationen i sig. Så jag likar den här tweeten utan att veta vem hon är och vad hon har för politisk åsikt. Nu spelar inte den någon roll, tycker inte jag, men det behöver kanske ändå sägas. Och det tar typ 5 minuter så får jag ett meddelande från en gammal kompis som jag tycker om jättemycket, inget ont menat mot hen, men där personen då bara sa, hallå, du har precis likat en tweet från en sverigedemokrat, du borde nog ta bort den liken för jag tänker att du och Ida gör så mycket viktiga och bra saker så det kan skada ert varumärke. Och min första alltså det första jag gör är ju att bara så här, oj shit, jag visste inte vem hon var. Aj, det är ju helt sjukt av mig. Ja, jag missade att det var hon som hade skrivit den tweeten. Jag går till och med in och avlikar den för att jag blir livrädd för personens åsikt om mig som person om jag har likat den. Och också vad som kanske kan hända om fler ser att Sofie från Ångestpodden har likat en sverigedemokrats tweet på Twitter. Mm. Och sen bara tänkte jag mer på det och blev ju liksom... Ja, men tänkte väl i de banorna som vi redan har pratat om nu, men liksom vad fan händer om man råkar göra, alltså är det ett sånt fel steg av mig gjort på internet att lajka en sverigedemokratisk tweet som inte är alls politisk överhuvudtaget? Jo, det är den kanske, för att hon har ju kanske sin politiska agenda när hon skriver den tweeten, för hon menar liksom att så här, kolla vad som händer nu med hela den här demonstrationen, det blir bara skit av allt ihop. Jag vet inte vad hon hade för åsikt kring demonstrationen i sig, men när jag läser den tweeten så ser ju inte jag hennes politiska åsikt i den. Jag bara likar just det hon skriver för att jag håller med om det lilla.
Mm.
Det behöver inte betyda att jag sympatiserar med hennes politiska åsikter. Nej. Att jag tycker att allting hon har gjort tidigare är skitbra. Men det ser det ut som det för att jag lägger den liken.
Det är det jag undrar också. Alltså, kan man inte liksom, måste allting jag gillar, allt jag håller med om.
Alltså, du måste ha gjort någon... Du måste ha granskat den personens hela liv
för
innan...
För att få vara berättigad att lajka.
Ja.
Eller?
Mm.
Alltså, nej, alltså förlåt. Jag tycker det är helt uppåt väggarna. Alltså, är det åsiktsregistrering? Mm. Vad är det för någonting?
Mm.
Du, jag blir topptunnel.
Ja, det...
Det säger väl för... Det säger ju ingenting om dig. Alltså, du ska fan inte bli anklagad för att du skulle sympatisera med Sverigedemokraterna, för att du gillar en tweet om något som inte ens... Nej, du, alltså...
Nej, men någon person skrev det här till mig menade ju bara väl. Det är ju det som är fucked up. Alltså att personen tror att hen gör mig en tjänst genom att säga att jag borde avlajka den.
Ja, jag minns när det började spridas Fredrik Virtanen.
Mm.
Det började spridas någon bild på han och Sigge Eklund, tror jag.
Mm.
Från way back.
Det var ju hans Sigges fru som hade tagit bilden.
Ja, just det. Alltså det blev så här drevande.
Det blev ju att Malin Eklund var gift med en pedofil.
Men varför var det
pedofil? Där vi slutade. Jag vet inte.
Men där slutade det, eller?
Ja, alltså, det är det jag menar. Det är det jag menar, att helt plötsligt blir det ju liksom någon sorts vuxenmobbning som är på en helt sinnessjuk låg nivå. Alltså...
Oh my god, alltså.
Andra exemplet, det var inte alls länge sedan. De här båda exemplen kom typ... Alltså jättenära varandra. Så jag bara sa, det här måste jag ta upp i nyårsavsnittet. Då var det en som frågade oss i vår Insta-DM varför vi hade gästat Smiles podd. Alltså ni vet Smile som har varit med i Paradise Hotel. Nu gör han det här eftersnack Paradise Hotel och har en egen podd.
Kan jag snälla få dra varför vi fick frågan?
Mm.
Vad den här utläggningen var?
Mm.
Nu har ju dokusåpor börjat få kritik. I danska Paradise Hotel har killarna rent av misshandlat en tjej. Och när ni gästar Smiles podd
som har varit med i svenska Paradise Hotel
och leder ett extra program till svenska Paradise Hotel, så kanske det innebär att ni stöttar misshandeln i det danska Paradise Hotel.
Ja, men vi tar ju ingen ställning till det. Det är alltså det som blir problemet. Oh, vi tar ingen ställning till misshandeln i det danska Paradise Hotel som nu är på tapeten för att vi gästar Smiles podd.
Vet du vad som hade varit konstigt?
Nej.
Det hade varit om den killen som misshandlade den här tjejen, han kastade den här vattenflaskan på henne. Om han hade ett program och bjöd in oss och vi gladeligen gick dit när vi har sett vad han har gjort i tv.
Mm.
Det hade varit jättemärkligt.
Ja.
Det hade varit konstigt.
Nu kommer jag på, bara när vi sitter här, ett till exempel där jag ju verkligen har hämmat min egna utveckling och där jag nog hade kunnat vara med om någonting som hade kunnat vara skithäftigt men som jag tackade nej till för att jag då tyckte att det var rätt. Det var när vi fick frågan om att vara med på under en dag.
Mm.
Ja, men typ som en föreläsningsdag där vi skulle komma och
liksom,
men prata om våra åsikter kring psykisk ohälsa. Och på den här dagen skulle även Jimmy Åkesson vara med.
Ja.
Och jag vågade då inte vara med. Nej, jag ska inte säga att jag inte vågade, för jag ville verkligen inte, för att jag bara såg att det skulle vara helt sjukt att jag skulle vara med, ja, på samma dag som honom. Men varför skulle det vara sjukt?
Ja, vi var då rädda att någon skulle tro att vi sympatiserade med Sverigedemokraterna för att vi var med på samma dag.
Nej, men det blev ju att vi, fast det blev ju att vi, då var vi ju helt med på hela cancelkulturen.
Ja, det var vi.
För att vi då menar att så här, nej, men vadå, så länge man är med i samma rum som honom så godtar man ju hans åsikter.
Ja.
Så var lite argumenten också när jag då skulle avlika den här tweeten från den här Sverigedemokraten på Twitter. För att jag frågade ändå lite bara så här, men vadå, det är ju bara en like, det har ju ingenting med den, alltså jag har ju inte likat något politiskt. Nej, fast då du är ju med och neutraliserar och godkänner den personens åsikter om du likar vilken tweet som helst från henne.
Alltså jag köper inte det.
Nej, det gör inte jag heller längre, men jag gjorde ju det då. Det här är bara några månader sedan.
Bara lyssna på detta då. 2018, vi bjuder in alla partiledare. Vi har bjudit in alla partiledare till Ångestpodden. Nej, det hade vi inte.
Nej, vi sa vi är helt opolitiska.
Nej, det var ni inte. Ni bjöd inte in Sverigedemokraterna för att vi tyckte att vi då tog ställning mot deras åsikter. Nej, vi får dem att växa.
Ja,
det blev vi frågasatt också. Men vi vill inte ge utrymme för de åsikterna. Nej, men de får ju utrymme någon annanstans.
Ja, precis.
Och det är också så här, de är ju folkvalda.
Mm.
Ska jag blunda för det så kommer de växa.
Mm.
Och jag kan inte ens vara intresserad av att de ska växa.
Nej.
Så då kanske jag faktiskt ska sätta mig ner och diskutera.
Mm.
Eller jag vet inte.
Sista exemplet var några dagar senare. Efter då att vi hade fått frågan om varför vi var med i Smiles podd.
Mm.
Det var då samma dag som Peter Wahlbeck hade gästat Gott Snack Radio.
Och var totalt jävla tokig.
Ja, han var tokig där. Och han betedde sig jävligt dåligt där då.
Nej, men betedde sig då, alltså han uttalade sig i princip som att kvinnor hittar på våldtäkt.
Mm. Att det var, han säger ju att det var, han sa att det var vanligare att män blev dömda
fel.
Precis, man bara, för att kvinnor har hittat på.
Ja, man kan säga så här, det är en man som går trygg om natten, så
ja,
kan man säga.
Men de som har Gott Snack, de sa ju också det, bara nu känns det lite som att du är ute och har du verkligen statistik på detta? Mm. Det känns lite svajigt, de här åsikterna nu.
Och Johanna Blad skrev ju en väldigt bra
Det ska sägas då att Johanna Blad skulle också varit med i det här programmet, men hon valde att lämna studion för att hon satt och lyssnade på hans åsikt och tyckte bara så här, det här är helt sjukt, så hon går. Det ligger ingen värdering i, det var inte dit jag skulle komma, utan vi får frågan, varför följer ni Gott Snack på Instagram efter den här dagen?
Ja, jag vet.
Och alltså det blir bara återigen till den här, alltså om man kokar ner det till att man bara använder internet för att där ska jag bara vara med människor som klappar mig medhårs och som säger att jag har rätt.
Precis.
Alltså jag tror att det bästa hade varit att egentligen bara följa, inte bara följa, för då hade det kanske slutat att man hade en annan åsikt, men att man för varje typ politisk person som jag följer som har samma åsikt som mig, så borde jag också följa en person som inte har samma åsikt som mig.
Ja.
För att det är så man lär sig saker, och det är så man också blir tryggare i sina åsikter, genom att prata med folk som inte tycker som en själv.
Ja, men jag tänker, alltså verkligen, för det jag vill tipsa om, Johanna Blad skrev en skitbra krönika i Expressen om just här, vad statistiken verkligen säger.
Mm.
Fick ju såklart gåshud med tanke på hur mycket statistik jag också, eller hur mycket jag älskar statistik.
Ja, men så hade jag fått önska, hade ju Johanna stannat kvar i studion och presenterat den statistiken för Peter Wahlbeck istället för att lämna studion.
Jag hade dött av det.
Ja, det hade
men jag förstår verkligen.
Ja, jag lägger ingen värdering i det alls.
Till 100%.
Ja, det är min dröm.
Men när, den här krönikan vill jag verkligen tipsa om. Skriv Expressen Johanna Blad när hon bara presenterar all statistik.
Mm.
Vilket då Peter Wahlbeck, han, många rätt har han inte, kan man säga.
Nej. Sen kan han fortfarande vara en väldigt rolig komiker.
Ja.
Det var det jag vill säga också, att så här, ja. Han kan ju dra skämt nu. När han satt där satt han ju som Peter Wahlbeck och liksom pratade om sina åsikter som var helt jävla sjuka. Men han kan ju också stå på en stand-up-scen och skämta.
Mm.
Och man får skämta om allt.
Mm. Gud ja.
Det var liksom den lilla spaningen.
Ja, men är det lista på gång eller?
Ja, det behöver det vara, för nu tickar tiden här.
Tiden tickar
som
mot
vanligt. Som vanligt, ja, ni vet ju att jag verkligen inte tycker om nyårslöften och liksom hela den här och bara, åh, new year, new me. Alltså det behöver vi liksom inte ens gå in på, för det vet ni att vi avskyr så mycket. Men jag kan ändå, det har blivit lite av min trygghet att på något sätt ändå göra någon liten nyårslista under de här avsnitten för att liksom ändå skicka med något. Mm. Jag vill liksom inte vara den som bara säger, åh gud, allt är så skit. Och heller inte, alltså nu har vi gjort den här podden, vi går liksom in i, kommer gå in i sjätte året här nu, och när vi startade Ångestpodden så trodde jag ju verkligen att när jag är 27 år så kommer jag ju vara grundad och veta liksom.
Usch.
Ja, och jag har ju kompisar nu som är i något, jag bara hör att de är där jag var för typ 3-4 år sedan, i att verkligen tro att grunden vilar bakom nästa gathörn liksom.
Ja, precis, då kommer jag att
då kommer jag stå stadigt och veta exakt vem jag är och liksom vad jag har, både mina positiva och negativa sidor, men jag kommer ju kunna hantera mina negativa sidor för att jag kommer veta om dem, och så är det ju inte. Man går igenom saker i livet som liksom förändrar en så. Då är den första, det kommer låta lite konstigt, men det är öva på det dåliga intrycket.
Okej.
Och det handlar om att, alltså de senaste åren, så, för jag vill inte säga, först när jag skrev upp den här så skrev jag att jag har så länge jag kan minnas varit sån här, men det stämmer inte. För när jag gick i typ högstadiet och gymnasiet så sket jag i vad andra tyckte om mig.
Ja.
Men jag tror också att det har gjort att jag nu de senare åren har blivit lite skadad av det, för att jag ser tillbaka på den tiden och så, och går och gräver i det gamla, ovanligt, eller hur? Något. Men jag har de senaste åren tyckt att det är alltså så jävla jobbigt om någon får en felaktig bild av mig, eller att jag känner att någon får en felaktig bild av mig. Och då är det så här, ah, men oj, nej, nu har de en dålig bild av mig, och då blir jag så här, men vad är en dålig bild?
Mm.
Jag vet inte. Men en annan bild av mig än vad min egna självbild säger.
Ja.
Och då har jag typ känt ett jättestarkt behov av att få bevisa vem jag egentligen är.
Ja, gud, jag får panik.
Och då har jag lagt mer energi på att må dåligt över att jag inte kan bevisa det, istället för att bli grundad i mig själv. Och då så blir det liksom hela den då så bara, åh, men man behöver inte bli omtyckt av alla. Och nej, bara nej, vi vet. Alltså det är ju verkligen inte heller något nytt. Det är som att jag skulle skriva den här listan och bara, nu ska jag ha ett nyhetslöfte. Sofie, du behöver verkligen inte bli omtyckt av alla.
Skriv en självhjälpsbok.
Ja, så här, men jag men det vet så här, det.
Jag fucking vet, men lev jag efter den fucking devisen? Eller?
Nej.
Fucking nej.
Precis. Och jag tänker också att som så mycket annat där man måste träna upp hjärnan på att ändra sina tankar, så är det det jag måste göra kring det här också. Så att nästa gång, eller alla andra gånger, för det kommer hända många gånger, som jag känner att någon har fått en felaktig bild av mig, så måste jag bara låta det vara.
Ja, låt det fucking vara. För alltså, hur många gånger ska jag säga det
och
ordet?
Och också så här, om jag känner så 100 gånger att någon har fått en felaktig bild av mig, så kanske det händer 10 av de 100 gångerna. För att så här, det är ju bara i mitt huvud de har fått en felaktig bild av mig kanske. Och så här, vad spelar det för roll?
Ja,
så ja, men, punkten i sig är alltså öva på det dåliga intrycket. Ja. Det är okej att göra ett dåligt intryck.
Ja.
Nummer två. Och det låter också lite konstigt, för att jag har varit så jävla emot det här. Men våga närma dig den personliga utvecklingen.
Mm.
Och det låter ju skitkonstigt. Såklart, eftersom vi ju alltid har liksom sagt att så här, men man måste inte självutveckla hela tiden, och jag är jätteemot det här med att man ska bli den bästa versionen av sig själv. Och när man är en jättebra version av sig själv så ska man ändå liksom bli någon sorts 2.0. Alltså jag kommer för alltid vara jätteemot det. Men jag tror att, alltså, det handlar ju inte om att jag vill förändra mig själv, utan det handlar om att jag vill förstå mig själv.
Ja, precis.
För jag tror att i förståelsen så finns också på något sätt acceptansen. Och på så sätt kan jag också lära mig att liksom tycka om mig själv och vara liksom grundad i mig själv. Låter fel, för så här, i vissa sammanhang är jag jättegrundad i mig själv, men i andra sammanhang är jag inte det. Vilka sammanhang är jag inte grundad i mig själv? Nej, men det är ju i de där jag inte har utsatt mig själv överhuvudtaget,
vad
för jag har inte vågat liksom. Ja. Så våga närma mig personlig utveckling. Och då är det inte alltså 2.0-grejen. Utan att bara förstå mig själv. Och så här, varför blir jag arg i de här situationerna? Eller varför tar jag det här så hårt? Ja, varför är jag så jävla dålig på att ta kritik?
Terapi.
Ja,
precis. Det tror ju jag det kommer
och att höra. Tre. Våga ha förväntningar.
Mm.
För jag har typ känt, alltså... Ja, kanske dels det här året liksom, eftersom ju ingenting har blivit som man har tänkt sig överhuvudtaget, och så är det ju för alla. Och så ibland har jag, det vet jag också att jag har sagt i podden, och vi pratade mycket om det med Daniela, vet jag bland annat, Daniela Gordon, i det här singelavsnittet, om att vår generation har så jävla höga förväntningar på livet, på oss själva, på kärlek, på vänskap, på allt har vi jättehöga förväntningar. Och jag ser verkligen problematiken i det. Det kan göra att man blir jävligt besviken, och det är asjobbigt att känna sig besviken främst på sig själv.
Ja, ja.
Men jag kan också tycka att så här, fan, aha, okej, så livet ska handla om att jag inte ska ha några förväntningar.
Nej, men gud,
för
det går
då,
inte.
För då blir jag, då slipper jag bli besviken.
Nej, men det är det värdigaste.
Nej, men och jag har tänkt så jättemycket att så här, ja, men jag ska inte ha så höga förväntningar, för då blir jag inte besviken. Men jag kan ju också känna att det är förväntningar som gör att jag orkar kavla upp armarna.
Men det är förväntningar, fan, det enda som gör livet värt att leva. Ja, annars kan faktiskt. Vi fan pissa på allt.
Precis.
Och, men du, jag, när du har sagt så bara, men jag har inte så höga förväntningar. Hur gör man det då? Alltså du vet, jag är skyhöga. Jag förväntar mig att min kille ska fria till mig asofta.
Ja, men det handlar väl om hur djup går du och lägger dig varje kväll och är asbesviken för att det har gått ännu en dag när Emil inte har gått ner på knä.
Nej, men när vi gör något typ. Alltså, jag kommer aldrig glömma Italien. Jag bara, oh my god, nu kommer det hända.
Ja, men var du då genuint verkligen så här, gick du och la dig och bara så här,
Nej, inte det gick och la, men sen det bara fan vad, men alltså jag förväntade mig, alltså det var en gång jag bara, oh my god, okay, ska jag bara säga ja nu eller va? Alltså så, för jag trodde verkligen. Alltså det var på alla hjärtans dag när han kom till mig. Sen hade han köpt en liten procent och det var ju inte så, men alltså jag bara så här, det är fucking en ring.
Ja, men jag känner bara att liksom under nästa år så ska jag faktiskt våga ha lite förhoppningar och förväntningar också. Och så här, blir det inte så sen så gör det ingenting. Men man måste ju våga hoppas för att något ska hända också.
Jag ska avsluta på radiovis.
Uh-huh.
Det här har varit Ångestpodden. 2020.
Vilket år?
Och tänk så här, detta har jag faktiskt tänkt på.
Mm.
Vi har släppt avsnitt varje torsdag.
Mm.
Sen urminnes.
Vi har också poddat covid-sjuka, kan du fatta? Alltså när vi gjorde det visste vi inte det, men
nej, det visste vi inte.
Det finns alltså ett avsnitt.
Covid-sjuka idag.
Det finns typ två avsnitt där i maj.
Ja, det finns det ju.
Ja.
Eller det är nog bara introna.
Men, ja, men man hör att vi är sjuka alltså. Och tänk att det var corona.
Ja. Vi heter Ida Höckestrand och Sofie Hallberg.
Det gör vi.
Och det kommer vi heta även nästa år.
Ja. Och med det sagt önskar vi er ett riktigt
gott nytt år. Hej då! Ja, då får vi skit för detta också.
Skit, jag
är... Ja, jag med. Alltså, det här var bara så här, jag måste. Alltså, jag läste så mycket om den här skiten igår.
Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.